Vi är denna vecka sponsrade av Max Burger, så nu när vi börjar närma oss julen och julborden så känner jag att nej, det får inte bara bli sill och julskinka och revbensspjäll och sylta och hela faderullan, va? Jag vill bryta av.
Du vill ha in andra grejer. Kulturer, matkulturer. Är du en sån person som liksom då lyfter in thai på julbordet?
Nej. Absolut inte, men jag vill bryta av med att gå åt ett helt annat håll. Och vad passar då bättre än att ta sig hela vägen till Mexiko och festa på en crunchy nacho?
Ja, men du ska, behöver inte åka till Mexiko, men du får en liten bit av Mexiko på Max Burgers, Sveriges godaste burgare. Det är nämligen så att i den här hamburgaren så finns det ostnachos, det finns jalapeno majonnäs, salsa, picklad rödlök, sallad och tomat. Och det är då emellan sesambröd. Det är fantastiskt hur god denna lilla bit av Mexiko är, Gustav.
Grand Deluxe Nachi Crunch och finns på menyn till och med den 13 januari, så missa för guds skull inte chansen att smaka den här riktigt, riktigt goda hamburgaren.
Mitt tips är i alla fall 2 gånger i veckan fram till den 13 januari. Inga konstigheter. Vi säger stort tack till Max, Sveriges godaste burgare, för att ni är med och möjliggör Toto Balutto.
Gracias.
Gracias.
Känner varmt välkomna till Toto Balutto. Det är onsdag den 18 november. Sverige har med 1 måls marginal åkt ur A-divisionen i Nations League. Men vi måste väl ändå börja detta avsnitt i änden att Mario Balotelli uppenbarligen har registrerat sitt CV på Randstad.se och nu fått hjälp.
Ja, det har plingat till. Det har blivit träff borta på Randstad.se. I England, i Barnsley. Är det en stad ens, Barnsley? Det är något samhälle.
Nej, men Barnsley är väl... det är väl som... alltså, man har ju, när man tvivlar så kan man alltid skicka ut utkanten av London.
Allt är i utkanten av London.
Det är okej, då, det var 50-50. Ja. Men jag tror faktiskt Barnsley är, nu är jag verkligen, alltså, jag har varit i England ganska så lite sett till mitt extrema intresse kring den engelska fotbollen och då liksom rotningen av engelska lag och ja, men, tips extra och allt vad det heter när man har vuxit upp i det här landet. Vi har varit och sett Leeds. Jag har varit iväg med fan-tv-gänget, gamla Eurotalk-gänget och sett Tottenham och West Ham och sådär. Och sen så har jag varit i Liverpool några gånger. Men när man åker de där motorvägarna, det är ju helt sjukt. Det är ju bara tätorter och städer och orter, byar som man känner igen från det engelska ligasystemet. Det finns typ inget annat. Nej. Barnsley vill jag någonstans ändå erinra mig om är... i närheten av Manchester och Liverpool. Men det kan också vara utkanten av London.
Jag tror att det är söder om Leeds. Mellan Sheffield och Leeds.
Du har ju kollat.
Ja, ja. Jag har ju kollat.
Jag såg här nu att du
jag tror att det
flippade
är där.
Upp mobilen och var tyst några sekunder. Söder om Leeds har du?
Ja, det ligger mellan Sheffield och Leeds.
Ja, okej. Okay. Ja, men då är det väl rimligt att man kommer ihåg det från en skylt när vi då flög till Manchester, bussade därifrån till Leeds.
Att man kunde åka av lite tidigare någonstans, mot Barnsley.
Någonstans har man sett Barnsley på den skylten. Ja, ja, ja. Man behöver inte alltid vara geografiskt besserwissrig här, va? Barnsley, det skäms jag inte över att inte kunna liksom pinpointa exakt. De har i alla fall, om jag förstod vår gode vän Svanemars retweet rätt här, made an inquiry om Balotellis typ aktie och läge. Ja. Vad behövs? Är det kört?
Cash. Gubben, cash.
Ja. Fast i det här läget så är det väl ändå... Nu har det gått så pass lång tid att cash är inte allt. Nu kommer man ju ganska långt med att kunna erbjuda en tröja. Och speltid.
Ja, ja. Men jag såg bilder på Mario Balotelli som ofta lägger ut så här på Instagram när han tränar med sina brorsor, ja, också sina brorsor så att säga, men framförallt sina bröder, riktiga bröder. Svårt att komma ur det här, Gustav.
Verkligen, det är också svårt att förstå om du med riktiga bröder menar de biologiska familje... bröderna eller liksom hans riktiga
Svenne
bröder.
Svenne Toto lyser. Du, nej men det har ju varit snack i Italien om Fiorentina som söker en nia. Det har varit snack om Genoa som också väl alltid söker spelare. Det är ju känslan med Genoa. Men jag vet faktiskt inte. Finns det ens något intresse för någon? Problemet med Balotelli är att han har tjänat sjuka pengar under sin karriär. Sett till vad han faktiskt har presterat på planen. Alltså, vi ska inte glömma... Ja, men alltså City...
Han har en... Ja, alltså... Hej, jag ställer mig helt bakom att han har tjänat en jävla massa pengar. Mm. Men du får ju låta som att han knappt har uträttat någonting som motiverar de pengarna. Jag tycker ju att Mario Balotelli ibland tenderar att liksom så här... Jo, jag vet att du håller honom jävligt högt. Och att du menar på att liksom den talangen ligger redo att explodera en sista gång. Mm. Men det jag försöker säga här är att tittar man på Balotellis karriär så har han ju faktiskt varit med och uträttat en del.
Ja, han har vunnit ligatitel med City, han har varit liksom storstjärna i lag som han har kommit till och ändå presterat. Jag kommer ihåg när han kom
har spelat EM-final och varit starkt bidragande till marschen dit.
Exakt, alltså bara kolla lagen liksom. Inter, City, Milan, Liverpool, Milan. Och sen var han ju faktiskt jävligt bra i Nice när han kom dit. Och på något sätt... I alla fall om man tänkte att han skulle mellanlanda för att sedermera gå till en större klubb. Kom till Marseille, idel storklubbar och sen så på slutet då, Nice Marseille. Det kanske inte är de största klubbarna, men alltså, vi ska ändå komma ihåg att han var jävligt bra i Nice. Det är inte Barnsley. Och sen så då skulle han komma hem, hjälpa sitt Brescia, men det blev ju polemik direkt. Och det är väl kanske inte speciellt konstigt om det är Chiellino som äger klubben. Då är det väl ständig polemik alldeles oavsett om du presterar, vem du är eller vad det nu är. Men han har också gjort 14 mål på 36 matcher för det italienska landslaget. Och han har skjutit Italien till en final mot Tyskland i ett EM som är väldigt bortglömt.
Med ett av, vågar jag påstå, EM-historiens 20 mest minnesvärda mål. Kanske rent av 10.
Ihop med målgesten såklart när han slänger tröjan och spänner musklerna. Mm.
Och så kan du ju då addera liksom Why Always Me och en av huvudrollerna i Citys episka 6-1 på Old Trafford.
Han är ju den största stjärnan, om man säger så här, till star quality som det italienska landslaget, men Italien har tagit fram sen Francesco Totti.
Mm. Ja. Kanske det.
Sett till stjärnstatus, sett till lagen han har spelat i, sett till vem han är, som personan, alltihopa.
Ja, för att vissa av de stjärnorna han tävlade med för ett par år sedan, de var ju verkligen till åldern kommen. Mm. Alltså, namnmässigt och meritmässigt så kunde väl Balotelli kanske aldrig tävla med Pirlo och Buffon och Chiellini och Bonucci och så vidare, De Rossi. Nej,
du vet vad som också har hänt? Som
men jag får jag bara säga, uppfattar jag då rätt att Barnsley har hört sig för eller är det liksom, det är läkarundersökning?
Nej,
eller är det,
de har hört sig för.
De har hört sig för att...
Finns ett intresse.
Har han fortfarande Mino? För det här är väl, om man tänker på det ur det perspektivet, typ Mino Raiolas första motgång och uppförsbacke på 10 år. Alltså att världens skickligaste agent, om vi nu ska liksom utgå från hans eget omdöme av sig själv, sen så kan folk nämna en del andra superagenter såklart, men att Mino Raiola inte har kunnat lösa en klubb till Mario Balotelli, i synnerhet under en sån här säsong också. Visst, folk kanske håller i kulorna lite mer än vanligt, men man behöver ju också bredda trupperna. Mm. Man behöver inte lägga pengar på en övergångssumma och så vidare och så vidare.
Men jag tror att det ligger väldigt mycket på Mario Balotelli och hans egen vilja att spela fotboll. Jag tror inte att det ligger speciellt mycket på Mino.
Okay.
Och jag tror att Mino får rätt i slutändan också. Jag tror att Mario Balotelli... Nej men, alltså... Skulle fan inte förvåna mig, nu tog ju de Moise Keane, men typ PSG tar Balotelli, den sortens affär.
Absolut, men håll med om att det här Barnsley-spåret skadar ju Mino Raiolas rykte.
Ja, han kommer väl avfärda det i någon intervju snart. Mm. Du, jag vet vad som också har hänt, på tal om gamla fina spelare, nu är den här spelaren lite äldre, det är att Chefecito har lagt av.
Chefecito?
Mm, Mascherano.
Ja. Ja, det såg jag.
Lillchefen.
Ja, absolut.
Ja, 23 titlar.
Jag gillar ju när man kör den mexikanska spanskan och inte uttalar J-et eller X-et eller CH, utan det bara blir F-sito.
Ja, det gillar jag också.
El jefe.
El jefe. Mexar Toto. 23 titlar sa jag. Mm. Och han var väl, vad var han? Vad han avslutade nu? Han var ju i Kina en sväng, kände lite kulare, var i Argentina, torskade någon match här senast och efter den matchen så la han av.
Stark rapport.
Ja, stark rapport. Men jag läste om det igår. Alltså Estudiantes eller vad han spelar typ där. Det är inte därför jag vill ta upp det här. Att det är på grund av det. Men att han lägger av, det är också någonting som helt har gått förbi fotbollsvärlden. Vi har inte fått en enda tweet till oss. Vi brukar alltid få i alla fall en, med tanke på alla de tusen som följer oss, som uppmärksammar den här typen av nyheter. Men den här gången så har faktiskt ingen uppmärksammat oss på att Mascherano har lagt av. Och därför måste vi prata om det. Han är ju såklart mest ihågkommen från Barcelona, måste vi säga, va?
Liverpool ändå också. Alltså.
Jo, ja, men för Liverpool-supporterna självklart. Men jag menar för omvärlden. Mm. Alltså, han har en fantastisk karriär och en fantastisk i Liverpool också. Men Barcelona vann han ju raka ligatitlar, Champions League. Alltså det var ju under...
Absolut.
Barcelonas glansdagar.
Absolut. Otroligt när han sköts ner i planen och blev mittback. Och gjorde det otroligt.
Mm. Han erbjöds att bli kapten för det argentinska landslaget. Men sa att nej, det kan inte vara. Jag är inte riktigt på den nivån som man ska vara. Han är en person av få ord. Mm. Och det är inte speciellt många som är.
Jag tyckte du sa att han erbjöd sig.
Nej, han erbjöds. Nej, men han vill inte vara den med kaptensbindeln som pratar och hela tiden tar media och så vidare. Bara, jag tror inte att personen Mascherano är speciellt känd i Sverige. Så för att kort bara, för vi ska fastna vid honom, beskriva honom, så tackar alltså nej till kaptensbilden för att han är en man med få ord. Och en gång i tiden, säger han också, så bar Diego Armando Maradona den största någonsin den här tröjan och kaptensbinden. Jag är inte på hans nivå. Så då har vi sagt någonting om Mascherano ändå.
Du kanske då landar i utvärderingen att sett till karriär och hur mycket man har vunnit, så är det bland de deppigaste upphängningarna av skorna i björken, i och med att inte ens någon av våra lyssnare har uppmärksammat oss på detta.
Nej.
För det brukar ju vara så, alltså så här, som du var inne på, vi har ju tagit upp det här flera gånger, att va, la inte han av för 2 år sedan? Och sen så visade det sig att nu la han av. Och så blev det liksom en sån jävla sorglig sorti från världsscenen. Men nu kanske Mascherano gör anspråk på den titeln mest av alla.
Ja, och på tal om att liksom lägga någon slags bild på hjärtat som han alltid gav på planen, så får man väl ta när han räddade en boll på mållinjen. Se om vi hittar det och kan lägga ut på våra sociala medier. När han i Liverpool ska kasta sig för att bollen inte ska gå in i mål, öppet mål. Och rädda den med plytet. Alltså medvetet kasta sig med ansiktet. Liksom göra allt för laget, det var ju verkligen Mascherano. Underkasta sig i kollektivet och så vidare.
Hur mår Maradona förresten? Vad är det senaste du har hört?
Han verkar må bra.
Är han vaken nu eller är han fortfarande nedsövd?
Nej, han är vaken. Jag tror han har pratat.
Förstod jag det rätt att han sövdes ner för att han själv menade att jag ska ut härifrån? Så tolkade jag det som att...
Vadå jag ska ut här?
Ja, men han var liksom så här, efter operation, jag är fit for fight. Jag kan inte ligga här. Jag är liksom...
Jaha, fly i sjukhuset.
Precis, så att de sövde...
Så var det Maradona, de har gått iväg i era sjukhuskläderna, lommat in i hissen.
Exakt, droppet i högerhanden. Och en cigarr i vänsternäven.
Det har aldrig hänt på ett sjukhus någonstans i världen någonsin. Men i filmer händer det hela tiden.
Ja.
Nej, men... Det är som när Steven Seagal vaknar ur koman. Legat i koma i typ 14 år, jag tror att det är 7. Och sen så kommer någon och ska mörda honom. Då råkar han vakna ur koman precis då. Lyckas fly efter 7 år i liksom hjärndödhet.
Men nej, det var så jag uppfattade det. Att han sövdes ner för läkarna och liksom så här, det finns... Nu,
så det beskriver nu, Steven Seagal så jävla bra, att han klarar till och med av det. Det var aldrig en match när han skulle fighta. Sista bossen spelar ingen roll. Han fick inte en smäll på sig, inte en skråma.
Nu kanske jag skarvar lite, men det var typ med orden, det finns en uppenbar flyktrisk här. Ja, så att vi måste söva ner Maradona.
Jag vet inte, men fan, då skulle vi ligga och peta hjärnan trots allt.
Vi är som alltid sponsrade av C More, och utöver La Liga, Serie A och Fotbollssöndag Europa Europa och allt annat gott från sportvärlden som ni kan följa via Simors kanaler, så vill de nu också puffa för den nya serien Gangs of London. Mm-hmm. Det handlar om en gangsterboss i London som blir mördad och hans son tvingas ta över verksamheterna men stöter på konkurrens och attacker från andra gängligor. Gangs of London är en brittisk gangsterthriller som hyllat stort i hemlandet. Det är Storbritanniens mest sedda serie i år och tv-kanalen Skys näst mest sedda serie någonsin.
Helvete!
Efter Game of Thrones.
Otroligt!
Så då tänker jag så här, inför fotbollshelgen, efter Nations League-racet här nu, så kan man då se inledningen av Gangs of London och sen så kan man då bincha Top Dog. Som är ruskigt
just
bra.
Det.
Från svenskt håll.
Ja, Top Dog är också på denna fantastiska kanal.
Ja. Oj. Och vet du vad jag har börjat kolla?
Nej.
Dess. Aha. Har du sett det? Om han seriemördaren. Typ så här, vad jag förstår, jag har inte velat läsa in mig på det allt för mycket. För jag vill inte veta hur det går. Det finns bara två avsnitt ute.
Du är rädd för spoiler.
Men det verkar vara typ Englands Thomas Quick. Mm-hmm. Eller Storbritanniens Thomas Quick.
Alltså att det är en fake historia.
Ah, han erkänner en jävla massa mord. Mm. Och sen så, jag ska inte säga hur långt.
Ska vi starta serietutto eller vad?
Nej, men ni har ju själva skaffat abonnemang på C-more, Gangs of London, Dess, Top Dog och sen så all härlig sport på det. Ja, det är för bra.
Obligatoriskt. Vi är den här veckan sponsrade av Pepsi, Gusten, och du vet att vi håller på med en tävling just nu. Man kan vinna flak med Pepsi. Vem vill inte inför julen ha ett flak med Pepsi?
Det måste bara vara dårar där ute som sträcker upp handen på den frågan.
Ja, och säger nej. Ja. Det är väldigt enkelt. Man ska tagga en polare som man vill kolla på fotboll och dricka Pepsi med. Och så ska man inte glömma bort att använda hashtag TuttoPepsi. Det kan man göra på Twitter, Instagram. Ja, Facebook går väl också bra, eller hur, Gustav?
Så är det. Och sen så är ju inte du och jag emot när ni är kreativa i era inspel i den här hashtaggen.
Nej.
Sånt gillar vi.
Lägg en bild när ni kikar på fotboll och så taggar ni in en polare som ni vill kolla på fotboll och dricka Pepsi med.
Och så tar ni en Pepsi.
Ja.
Bara sådär.
Pepsi på er.
Hörru du, ska vi ta oss tillbaka till Sveriges förlust mot Frankrike? Jag hörde det här ute på kontoret medan jag satt och läste in ett nytt avsnitt av Never Forget att du var inte nöjd med den taktiska dispositionen och kanske framförallt då matchcoachningen igår. Där många då väljer att ändå fokusera på att vi gav det chansen, vi tog ledningen och vi var till slut bara ett mål ifrån 3-3 och då
de att såg hålla sig matchen, kvar
i A-divisionen. Så känner du att nej, det här var inte bra.
Nej, det är klart att det inte var bra. Alla såg i matchen. Sen så finns det ett par saker man ska säga innan man börjar gå in på matchcoachningen. Det första är ju att Frankrike är ett otroligt mycket bättre landslag än vad Sverige är.
Det är världsmästarna.
Det är världsmästarna. Individuellt sett så var det ju en total slakt, kan jag väl tycka. Så när Sebastian Larsson går upp mot Paul Pogba och Paul Pogba bara undrar vad är det för ettre jävel jag har runt med. Han drar honom i tröjan och sliter och drar men kommer ändå ingenstans, Sebastian Larsson. Ja, men, alltså så här. Sebastian Larsson spelar i AIK. Vad heter centrala mittfältarna i Varberg? Eller i Elfsborg? Eller vad det nu är för jävla gäng?
Ja.
Ja, vad heter de? De möter han till vardags. Alltså, det finns ju såklart någon slags sparring.
Sivert.
Det finns
Nilsson.
Men det finns såklart någon slags sparringpoäng att faktiskt göra något med, om man nu pratar om den startelva som Wettergren och Janne Andersson ställer på benen. För att där fanns till exempel en Svanberg som är betydligt mer offensivt lag, men trots allt en central mittfältare som möter Inter, Juve, Fiorentina, Roma till vardags. Där fanns Kajuste som spelar Champions League, möter betydligt tuffare motstånd också till vardags och så vidare. Men situationen var som den var och Sebastian Larsson är ofta pålitlig. Det här handlar inte om Sebastian Larsson bara, utan liksom, jag vill på något sätt ändå, innan jag säger någonting om coachningen, vara jävligt tydlig med att jag tycker att Frankrike är så otroligt mycket bättre än Sverige. Så hur mycket fanns det att göra? Nej, det kanske inte fanns så jävla mycket att göra. Kanske inte spelar så jävla stor roll om Kajuste spelar eller om Svanberg spelar. Det kanske ändå hade varit män mot pojkar, så som det såg ut igår.
I detta ingångsvärde så tycker jag också att det är värt att påminna om att Frankrike byter in Kingsley Coman och Kylian Mbappé. Vi byter in Jens Kajuste och Filip Helander.
Mm.
Det är alltså...
Det är tvingat byte, ska jag säga. Så jag menar, det går inte att göra någonting åt det.
Men det säger ju någonting om vad det finns för kaliber. Definitivt. På spelarna utanför startelvan.
Och jag var lite kritisk till Vigges match. Uppenbarligen så har han problem med ryggen. Men han spelar den här matchen. Och då tycker jag ändå, visst, man kan ha med sig att han faktiskt inte är 100%. Men att göra en sån usel match, om vi nu ska hänga Ponne, om vi nu ska hänga Sebastian Larsson, vem man nu vill hänga, som är väldigt, väldigt enkelt att hänga, så måste vi väl också kunna hänga Vigge för en dålig match. Mm. Eller hänga och hänga, men så måste kunna kritisera honom för en dålig match, man även om det finns en ryggproblem.
Man måste ju kunna adressera individuella misstag.
Hur kan du ligga en meter efter Olivier Giroud? Alltså, det är en jättebra anfallare, han gör det fantastiskt, han kommer in framför. Men det är inte enda gången den här matchen som han ligger efter Giroud.
Nej, och det är inte bara Vigge som gör det. Jag tycker att vid 1-1 målet så är det ju direkt dåligt av Marcus Danielsson som slår en titt utåt över vänsteraxeln. Mm. Okej, Pierre Bengtsson har koll bakom mig. Det finns ett hot i det här straffområdet. För Lustig har liksom, han visar vad som kommer hända i försvarsspelet. Mm. Kanske kan ta honom neråt, kanske kan ta honom utåt. Men det finns inget skott i alla fall från Thuram. Det finns en passning att slå, för det finns en gubbe i boxen. Mm. Det är bara för Danielsson måste kliva upp och ligga närmare Giroud. Det är jättedåligt.
Jag undrar varför vissa spelare väcker mer känslor än andra. Är det för att Ponne är Malmö-supporter och att han liksom är väldigt öppen med det och supportar hela tiden? Är det därför det väcker mer? För jag menar så här, hans misstag, ja, det var uppenbart att han missade markering och gjorde två sämre matcher. Men det känns som att vi inte riktigt kan kritisera de andra på samma sätt.
Nej.
Det är svårare för folk. Det blir ingen stor grej av det. Och jag vill inte att det ska bli en större grej av Vigges prestation igår än Ponne. Så för mig spelar ingen roll. Men vi åker ju på det, i och med att vi känner Ponne, så åker vi på att vi försvarar honom. Men jag tycker du var, framförallt du var extremt kritisk mot Ponne. Jag försökte nyansera det sist, precis som vi är kritiska mot Vigge här nu.
Och Danielsson
och Sebastian Larsson. Eller hur?
Ja.
Ja, så det var många spelare igår som inte kom upp till nivå. Men så här, innan vi kommer in på det, för vi är fortfarande kvar där. Alltså, det var ett Frankrike som var övermäktiga igår. Mm. Vi var för dåliga helt enkelt. Men det jag tycker i alla fall, om vi ska komma in på någon slags kritik, och det tycker jag genomgående med Janne Andersson, är att han är lite svag i matchcoachingen på att läsa matchsituationerna. Han är lite feg ibland också. Å andra sidan, när vi möter Tyskland kan jag tycka att han var dum också. Så att så här, det finns delar i Jannes coachning, framförallt i matchcoachningen, som jag inte tycker är bra. Alltså, vi har en defensiv yttermittfältare mot Tyskland och vi sätter in en offensiv som först en gång går bort sig och försöker dribbla, och sen andra gången, och då smäller det direkt. Men jag säger det bara. Mm. Hur läser han den här situationen? Vi ligger under med 3-1 mot Frankrike. Varför byter han inte in spelare som kan ändra på den matchbilden? Svanberg är en. Jag tror definitivt att Svanberg kan ändra på den matchbilden. Det blir en annan balans på mittfältet, det blir mer offensivt. Men vi ska göra mål. Vi har Alexander Isak och Quaison på bänken. Visst, Quaison kommer in. Isak kommer in med 5 minuter kvar. Jag tycker att det är för fegt. Vi är på väg att åka ur A-divisionen. Vi har ingenting att förlora. Vi ligger under med 3-1. Våga då! Mm. Varför ska du vänta till det är 5 minuter kvar? Det är det jag inte förstår.
Man hade ju också hela vägen, alltså från paus, uppenbarligen, resultatet med sig från split. I och med att Kroatien leder förvisso i paus, men Portugal gör 1-1 tidigt i andra halvlek, och då har Kroatien redan en man utvisad. Jag såg inte den situationen, men man måste ändå ge det till Rogg, som tar rött i det där läget.
Ja. Alltså. Rogg är ju den, vi som ser honom vecka in och vecka ut i Cagliari. Vi vet att han är den spelartypen.
Nej, men så att det är det, för det hade ju, alltså, jag hade väl känt att du kanske hade gått på lite väl om Kroatien hade lett med 3-0 hela vägen.
Då hade jag inte gjort det. Fuck it.
Vad fan, då får man väl se till någon slags fysisk status. Då kan jag se ett
rött kort på Seb.
Okej, Quaison och Isak, de är slitna eller de är trötta. Eller, alltså, det styr matchcoachingen. Vilka orkar trampa 93 minuter här? Mm. Men när man har ett resultat som hela vägen i andra halvlek i Kroatien är att om Sverige bara gör sitt så har vi goda möjligheter att faktiskt lösa det här. Det är ju det anmärkningsvärda.
Mm, det är det anmärkningsvärda. Och sen
är det
uppenbarligen...
sen är det väl värt att påminna om att Jan Andersson sitter hemma på Lidingö en sån här kväll. Det är väl klart att det på något sätt påverkar möjligheterna till att göra den matchcoachning.
Tvärtom.
Jag vet fan ändå. Alltså,
för vet du vad? Han har järnkoll på precis allt som sker. Han har direkt kommunikation.
Jo, han sitter på Lidingö.
Han har järnkoll på. Sen så kanske de har valt en strategi där han inte har speciellt mycket kommunikation. Där det faktiskt är Wettergren som bestämmer över bytena. Men då går kritiken till honom. Det spelar ingen roll vem det går till. Kritiken är matchcoachningen. Uppenbarligen så vill de ha in Isak när det är 5-6 minuter kvar. Uppenbarligen så ser de någonting. Kan han ge någonting som de på planen inte kan ge? Men det såg vi ju redan i 50:e minuten.
Men kan det inte vara så då att när Frankrike skickar in Coman och Mbappé ganska tidigt, alltså sett till när Quaison och Isak kommer in, så finns det en matchcoachning i att okej, vänta här nu. Om vi med 25-20 minuter kvar går för tidigt och börjar släppa försvarspositionerna lite för mycket, då kommer vi straffas ut här med 4-1 och så är det tack och godnatt och riktigt mycket över.
Ja.
Det är ju en aspekt i matchcoachningen man måste ta hänsyn till. För det är inte vilka som helst de slänger in. Det är inte Giroud som kommer in med 25 minuter kvar, utan det är kanske Europas, världens bästa kontringsspelare, tätt följd av Kingsley Coman, som också är ett kvicksilver som kan gå i djupet och skapa väldigt mycket själv. Jag försöker bara nyansera.
Det här var inte Marcus Bergs match, och det var inte Marcus Bergs match från start, och där finns det också en del i matchcoachningen som man kan fundera på varför inte han blev utbytt tidigare. När man märker att Frankrike har mycket boll även vid ledning. Vad betyder det då? Jo, vi måste få upp bollen, vi behöver kunna spela på anfallare som faktiskt kan driva, typ Kulusevski, bra på att ta emot bollen, bra på att göra sin gubbe. Där är ju Alexander Isak dubbelt så bra som Marcus Berg. Marcus Berg ger någonting annat, men det här var inte hans match. Det måste du också kunna läsa, tycker jag.
Mm.
Jag ser inte att såhär, där är mina åsikter.
Ja, självklart.
Någon kanske tycker att Marcus Berg var bra, Wettergren kanske tycker att han kan säkert motivera jättebra.
Jag försökte bara nyansera med aspekten att Mbappé och Coman kommer in, och det är inte vilka som helst. Det måste man också ta i beaktning
i hur man disponerar
sitt eget lag.
Men jag tycker liksom att det var inte ett rätt i matchcoaching utifrån så som jag såg matchen. Jag har inte elittränarutbildningen, och någon tycker att vi sitter och killgissar, men det är det vi gör i Toto Balotto.
Sluta säga killgissa, jag hatar det ordet.
Ja, jag hatar det också. Jag säger inte ens det där. Vi tar om det. Nej, men
att du tog det ordet i din munnen då.
Ja.
Och det handlar inte om att så här, ja, men det då det finns någonting så nöjt i killar som själva brukar ordet killgissar.
Ja.
Alltså de är så medvetet nöjda med sig själv.
Mm. Jag har valt den goda sidan.
Exakt. Ja. Är så jävla ödmjuk, va. Jag är kille, jag gissar, killgissar.
Vet du vad de älskar mest av allt? Det är när någon nämner Toto Balotto och då säger jag killgissar, alltså så här, i samma mening som Toto Balotto.
Ja.
Och ändå så lyssnar de på oss. Men det jag ändå vill ha sagt, att ofta när vi kommer in och pratar om just taktik och beslut när det gäller landslaget, så brukar väldigt många liksom, ja, komma med den typen av åsikter.
Mm.
Hur som helst, jag var inte nöjd. Det kanske sitter 200 000 lyssnare där ute som var skitnöjda. Då får ni väl vara det. Men det var för fekt, det var för dåligt och det var helt utan känsla.
Sen tycker jag, precis som du initialt då påminner alla om att det faktiskt var ett bra Frankrike och världsmästarna vi mötte, så
viktigt
tycker jag det är viktigt att säga att det är inte genom en förlust borta mot Frankrike, mot världsmästarna, som Sverige åker ur A-divisionen. Det var för dåligt och det var för naivt hemma på Friends. Alltså, vi blir totalt avklädda av Portugal. Vi är för svaga i båda straffområdena mot Frankrike hemma på Friends.
Mm.
Där kan man vid noll. Det är ett individuellt misstag som kostar oss en pinne borta mot Kroatien. Och sen så är det ett riktigt jävla skitmål i hemmamatchen här mot Kroatien för några dagar sedan. Alltså, det är inte igår vi åker ur A-divisionen. Jag tycker dessutom att det är värt att påminna att jag har väldigt svårt att se att Kroatien hade torskat hemma mot Portugal igår om det hade krävts en seger av dem. Förstår du vad jag tänker?
Ja, jag förstår vad du tänker.
Nu får ju de, på samma sätt som vi hör att okej, Portugal är på gång, Portugal har 2-2 och Kroatien är en man utvisad, så hör ju Kroatien, Frankrike gjorde precis 3-1.
Mm.
Det är klassskillnad i matchbild här. Mm. De bytte in Mbappé, alltså jag tror inte det var speciellt oroligt speciellt länge i Kroatien. Så att det där är också en aspekt att komma ihåg, att hade förutsättningarna varit annorlunda inför matcherna så hade ju givetvis också Kroatien agerat annorlunda. Det är helt övertygad om.
Vi hamnar ju i den absolut svåraste gruppen, det ska också sägas i det här. Kolla på Danmark till exempel. Alltså, vi möter Kroatien, vi möter Frankrike och vi möter Portugal. Tre fantastiska landslag. Men det ska också sägas någonting om våran entusiasm efter att ha sett matchen just mot Kroatien. Att så, fan, man kan ju drömma om någonting i EM, men det kan man alltid göra. Speciellt när det finns spets i ett lag och det finns någon slags inarbetad grundtrygghet. Visst, nu gör vi misstag och misstag leder till att vi inte får fler poäng. Men vi ska också komma ihåg var Sverige befinner sig i Europas fotbollsnäringskedja. Mm. Alltså, det är Portugal, det är med största sannolikhet Italien, det är Frankrike och det är Spanien som går till semifinalerna i Nations League, som kommer göra upp om pokalen. Sverige befinner sig någonstans mellan grupp B och grupp A.
Ja, ja.
Hamnar vi i en lättare grupp, typ den som Danmark är i, ja, men då har vi mycket större sannolikhet och större chanser att faktiskt ta oss vidare eller liksom stanna kvar. Så att så här, vi är någonstans däremellan. Sverige är inte bättre än så. Men det vi också kan konstatera efter den här hösten, tycker jag, där det har experimenterats väldigt mycket av Janne, är att fan, det är en jävla rolig framtid. Det kommer att vara ett roligt landslag att följa. Det är en helt annan karaktär på det här Janne Andersson-landslaget jämfört med det landslaget som åkte och gjorde en sjukt bra match mot Frankrike när han precis hade börjat. Det här är ett Sverige som faktiskt ska låsa upp försvar som står lågt, som kan, när den fysiska statusen är bra, gå in och hota ett Kroatien till exempel. För det ska också kanske sägas, när vi säger att Frankrike är jävligt mycket bättre individuellt sett, kanske också kollektivt, att det var ett slitet Sverige. Och det är ingen bortförklaring av Emil Forsberg när han säger att vi orkade inte riktigt.
Nej.
Alltså det var en urladdning mot Kroatien. Vi var tvungna att ge allt i en match mot VM-finalisten för att faktiskt ha en chans. Tre dagar senare åker möta ett Frankrike som också på ganska låg energi kan jogga sig genom en match och ändå göra det bra.
Man såg ju hur många meter under fötterna svenskarna fick lägga igår. Alltså det var nog ganska jobbigt att spela första 60-65.
Ja.
Men jag tycker att det är värt att understryka det du är inne på här. Alltså, vi har inte missat ett mästerskap. Vi har inte gått under. Det är inte över. Vi har åkt ur A-divisionen. En A-division som vi kommer tillhöra ibland och som vi inte kommer tillhöra ibland. Det ska spelas extremt mycket tävlingsfotboll under 2021. Inget Nations League då. Och kanske är det här till det bästa, att vi då under 2021 kan gräva fram bra resultat mot lite sämre motstånd över tid. Och så 2022 då, inför förhoppningsvis VM på höstkanten.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Interkanten där, november, december, så har man tillhört en B-division i Nations League där man då kan slipa på saker och ting och där man inte behöver bli straffade av de bästa spelarna och de bästa landslagen i världen för att man vill gå offensivt.
Ja, men det finns ju som alltid positiva saker och negativa saker med allting.
Ja,
alltså, det kommer vara roligt att se Sverige vinna matcher och göra fler mål i B-divisionen. Det kommer vara tråkigare att lagen heter Vitryssland kanske inte ligger där. Men,
det
gör de sannoliken inte. Och de heter ju Belarus nu för tiden.
Det är väl som senast, alltså Turkiet, Ryssland.
Exakt. Och jävla häftigt att möta Frankrike och Portugal. Men jag hade lika gärna kunnat möta, vad vet jag, Danmark eller Island. Ja, det är inte så jävla stor skillnad på det motståndet.
Ja, men nu har vi ju mött några av de bästa lagen i världen 6 gånger på ett halvår. Ja. Tack, bra läropengar, tar vi med oss det här, vi tar inte med oss det här. Bra. Nu går vi vidare med landslagslivet in i ett 2021 där det är ett VM-kval som ska avgöras, det är ett EM framförallt som ska spelas. Vi har fått med oss jättemånga bra erfarenheter och läropengar från den här hösten.
Kanon. Sista jag tar med.
Det var inte så att man vaknade i morse med samma känsla i kroppen som
efter kvartsfinalen mot England.
Exakt, det var inte så att man vaknade med en suck och tunga ben och man bara liksom prata inte med mig, ställa sig i duschen i 28 minuter. Alltså det, vad fan. Det var vad det var. Det hade varit kul att vara kvar, men det är inte hela världen att vi åker ur. Långt därifrån.
Sista bilden som jag liksom tar med mig från den här matchen som ändå etsade sig fast, kanske inte för resten av livet, men det är ju när...
Är det Kulusevskis frispark?
Hela situationen skulle jag väl egentligen säga. För att det är Wettergren som ropar på Robin. Det går rätt in i tv-micken. Så man, Robin upp! Och så ser man då bilderna på Robin Olsson som ska upp och nicka. Han skakar inte på huvudet, men hela kroppen säger nej. Jag ska inte upp och göra det här. Du vet, han utstrålar ingenting. Ibland ser du ju keeper liksom, så kommer älgande över hela planen. Och liksom, ge mig boll, upp med handen liksom. Här borta är jag. Men Robin Olsson, han utstrålade i alla fall inte det. Och sen så kommer då den frisparken. Vi har en chans kvar. Vi har skickat upp allt det sista som händer i matchen. Då får du inte dra den på första. Men Nej. Det är väl på tal om lära och pengar och så vidare. Nu har han gjort det. Det är inte en bränd straff i en kvartsfinal. Det är inte Mitrovic. När han har chans att sätta sista straffen för Serbien och liksom ta det vidare i straffläggningen. Ah.
Nej, sannoliken inte. Alltså, lika mycket som vi hyllade Dejan Kulusevski i senaste avsnittet efter Kroatien-matchen. Lika givet är det såklart att vi också ser vad som presterades igår. Och det var en Kulusevski som... kanske ville för mycket, kanske försökte med för svåra grejer, kanske hade en tendens att hamna snett i det, att han inte riktigt kom in i matchen. Jag tycker däremot att det fanns en jävla fin sekvens i slutet av första halvlek när Forsberg får en smäll nere vid kortlinjen och Sverige inte får frispark. Och Kulusevski i deras då nyfunna kemi och vänskap ute på plan ska ge igen.
Hämnas.
Det är väl på Pavard, tror jag.
Det tror jag.
Att nu jävlar, okej, okay, vi fick inte frispark, men så där kan inte du trycka till min polare. Nej. Min brorsa, det är min riktiga broder det här. Och då är det
någonting man ska ta med sig, så är det nya brödraskapet mellan Emil Forsberg och Dejan Kulusevski.
Ja, verkligen. Nej, men så det var ett härligt moment, och alla som såg inför studion och intervjun med Kulusevski, alltså jag kände, fan vad fint det var att höra honom prata om hur bra han upplevde det svenska försvarsspelet, och att det finns inget lag som med 11 spelare jobbar så hårt försvarsmässigt, att när vi väl sätter den och det stämmer offensivt, då behöver inte vi räddas någon. Och det känns väldigt hoppfullt att en sån spelare, från de erfarenheterna som spelar i Juventus, att alltså han spelar med absoluta världsspelare, han spelar i en av de bästa ligorna i världen, att han ger det omdömet till ett lag som han nu har tillhört i ett knappt år. Ja, men det är jävla mäktigt alltså. Och då alla superlativ kring Marcus Berg och Emil Forsberg och så vidare. Alltså, det var väldigt bra, men som du är inne på, och som jag nämner här också, att i den andra vågskålen så låg ju ett par dumdristiga beslut, lite för överarbetade situationer, att han hamnade utanför spelet, och när det väl gällde så var det ju ett par för dåliga insatser, bland annat då den här frisparken. Alltså från det
sen
avståndet så kan...
Sen i den här matchen
nej,
heller.
Nej, men alltså...
Nyanserade bilden av Kulusevski ger du nu.
Från det avståndet i alla fall, om vi pratar detaljer, så är det som du säger, du kan inte få den att fastna på första. Du kan heller inte från det avståndet tro att du med liksom pressad flack bollbana ska orka hela vägen in i den ytan bollen måste in i.
Det är en riskbedömning att göra här också.
Kanske kan Clarence Seedorf sätta den bollen med tillräcklig fart i en pressad bollbana med vristen, så att den liksom har höjden och farten att orka förbi första spelarna in på i alla fall mitten, centrerade bakre ytan. Men annars, det är bara lyfta den med snö. Det är bara lyfta den med snö.
De ställde ju backlinjen ganska högt,
långt
typ
ifrån
straffområdeslinjen också.
Nej, det var för dåligt. Och sen så är det klart att det dessutom kostar då ett 4-2-mål. Och på tal om Robin Olsen, att han ändå liksom...
Han tar
jag
ändå
ger det chansen. Det är Mbappé och Koeman. Men tänkte du på den detaljen? För det där är ju alltid en mindfuck. Men tänkte du på att killen Mbappé har noll aning om att han är offside?
Nej.
Hela vägen? Mm. Just för att det är ju inte då... det är inte backen i sig som spelar roll där, utan det är ju hur många spelare som finns bakom bollen. 9 gånger av 10, 99 gånger av 100 så är ju det målvakten. Men när målvakten är out, då är ju den sista försvarsspelaren som målvakten. Så exakt. Mbappé springer till höger där. Ge mig bara, alltså, men Koeman uppfattar ju att så här, du är offside, ja. Men du har ingen aning om
nej,
det.
Nej, för han springer och tänker, han kanske till och med är offside på sista gubben, det vill säga ja. Alltså, ja, sista backen, målvakten.
Precis, men det där är alltid en mindfuck. Dels för exakt. Domaren, linjemannen, ja. Försvarsspelarna, men framförallt de offensiva spelarna som inte tänker på att målet är tomt ja. Och jag är offside.
Men
och
det Koeman uppfattade det.
Koeman är den enda som har koll i den situationen.
Exakt. Och det gör han jävligt bra. Jag vet inte, det är kanske obekräftade, eller det är obekräftade uppgifter, rykten som kommer, men att Kulusevski och Foppa har bytt blod, alltså skurit sig, och så har de bytt blod med varandra.
Blodsbröder?
Mm, blodsbröderna. Okay. Blodsbröderna.
Ja. Mm. Men det är väl ändå härligt att vi får en sån, för det tycker jag ändå att vi har saknat lite, den här, alltså inte bromansen,
eller?
För den har ju funnits väldigt mycket med liksom Vigge och Gudetti och allt utanför plan i och med den. Mm. Men just på plan, den här synken mellan två spelare. Och nu vet jag att liksom jag har gått till Kim Källström ett par gånger här de senaste episoderna kring de här matcherna. Men han är jävligt bra i sina detaljanalyser för att han har varit med så länge själv. Han har 130 plus landskamper och så vidare. När han då säger
väldigt
att...
Väldigt ärlig också.
Ja,
och jag inga masker på sig i studion när han
nej,
pratar.
Jag tyckte att han sa det då bra att det är så givet att såna där spelare hittar varandra för att de är på en teknisk nivå som väldigt många inte är. Alltså, Mikael Lustig och Sebbe Larsson och Albin Ekdal och Marcus Berg, de har sina spetsegenskaper i det här landslaget, men de kommer aldrig kunna lira boll med Emil Forsberg på samma sätt som Kulusevski kan, för att de tänker på ett visst sätt och de bara vet att om jag gör si så gör du så, för att vi är på samma våglängd rent tekniskt och fantasifullt och ingivelsemässigt. Så det var en bra detalj. Jag tycker också Kim sa det bra som du var inne på där, att det var ett Frankrike som var påkopplat just på grund av, tror jag, den där Englandsmatchen.
Mm.
Den där Finlandsmatchen. Mm. Alltså de torskar hemma mot Finland i en betydelselös träningslandskamp. Och det kan liksom inte Frankrike med de spelarna göra.
Nej.
Då tänder ju Lloris och Deschamps och en del andra karaktärsindivider i det här landslaget till och säger, vi håller inte på och förlorar mot nordiska brunkare. Vilka är det ens vi möter?
Exakt.
Vilka är det som springer
runt? Ja, men det var ju det Paul Pogba undrade igår. Alltså när Seb drar dubbelfattad tröjdragning efter att ha varit på honom ganska mycket. Och inte haft en chans heller. Han känns stor också.
I mustasch. Lustig och Seb i liksom Movember-mustascher också. Ja. Vilka är det här? Ja. Vad är det här?
De vet ju inte vad Movember är. Paul Pogba har aldrig hört talas om. Är det internationellt? Eller är det TV4-ankaret i nyhetsstudion som kör?
Mäktig Anders Kraft.
Anders Kraft, ja.
Galna
flög
Anders
inte riktigt
Kraft.
I Nyhetsmorgon.
Nej.
Fick ändå lite speltid där. Sen var det tillbaka. Eller?
Ja, men nej.
Anders, jag undrar bara, jag är ingen expert här.
Jag är inte fan vet jag.
Nej.
Men han är väl för bra som nyhetsankare.
Han är alltså obrydd liksom.
Mm.
Bara kör. Alla är så promptläsare. Han känns som, ja, lite sur också.
Jag älskar att han säger, det här är nyheterna tisdag.
Ja. Det är kraft.
Movember är väl internationellt. Okay. Det är det väl.
Men vi säger Movember, alltså så här Movember.
Ja, Movember. Ja. Movember.
Ja, alla säger det med engelska. Europa League. Det är standard. Det finns inget land som Europa heter Europa. Fast alla säger det. Italienarna, spanjackerna i svenskan.
Olen sa väl till... Alltså, Olen slog väl på liksom Balt ut i Europa.
Ja, just det!
Europa League.
Balt-versionen Europa League. Jag tror den ändå har satt sig hyfsat i vissa dialekter och vissa Europa. Delar av Sverige. Europa League.
Men visst, Pogba har ingen aning. Men jag tror det där var en detalj som verkligen avspeglade sig på...
Vissa kör ju också musikvarianten Europe League.
Ja, och, ja visst. Mer rätt.
Mer J.
Får man ändå säga. Jo, fast Europe är ju med J.
Europa League.
Jo, jag vet, men om du ska säga det som folk säger Europe så är det ju med ett J-ljud i inledningen av E.
Vad du vill.
Nej, men så, var du vill. Så är det väl.
Var du vill.
Jag tror i alla fall att det där avspeglas jävligt mycket på fransmännens inställning och bestämdhet igår. För att torskar man hemma mot Finland, det blir liksom lite pinsamt, mm. även fast det är en träningsmatch som inte betyder någonting. Mm. Det skulle inte torskas igen mot ett nordiskt land. Så var det bara med den saken. Men det är värt att påminna om en sån här dag att det inte är hela världen. Tänk dig istället att vakna upp denna dag som Jogi Löw.
Herregud, så pålad han blev.
Det var, om jag inte var snett på Tysklands största förlust på någonstans 94 år eller något sånt där. Mm. Och det är en förlust som inte är, ja men, en förlust i Nations League som man då bara kan rycka på axlarna åt. Det här handlar ändå om en gruppseger. Tyskland har den i sin hand. Spanien måste vinna för att nå den. Och det kan väl Spanien göra, absolut. Herregud, det är Spanien vi pratar om. Hemma och allt vad det innebär. Men att Spanien vinner med 6-0 och att det helt ärligt var i underkant, det kan inte Tyskland, det kan inte Tyskland acceptera.
Nej, det kan de definitivt inte göra. Alltså, vi får inte glömma bort vad det är för jävla stormakt. Det är Tyskland som gör det. Och det är dessutom i ett rivalmöte mot Spanien. De sitter i förarsäte. Torska för... Det går inte att göra.
Och det har ju varit en Jogi Löw som har varit ifrågasatt hela vägen sedan VM 2018, då man alltså kommer sist i gruppen med Sverige, Sydkorea och Mexiko, och som regerande världsmästare får lämna VM-slutspelet redan i gruppspelsfasen. Men just det där VM-guldet 2014 kändes det som gav Jogi Löw liksom en sista chans, för att normalt sett så tror jag nog ändå att ett förbund vid ett sånt läge utvärderar och säger, ska vi kanske gå skilda vägar här? Men jag tror att Jogi Löw, han ville verkligen inte lämna på det sättet. Han ville inte ha gjort allt vad han har gjort för tysk landslagsfotboll, och sen så är det sista han gör på posten att komma sist i en ganska lätt på pappret VM-grupp med samma land. Och då tror jag ändå liksom DFU va? Deutsche Fußball Union. Ingen Union. Dålig gissning.
Ta bort J bara så blir det bra.
Deutsche Fußball Union.
Ja.
Just det, Union. Union Berlin körde man ju många gånger.
Ja.
När det var bengaltennis på TV2. Skitsamma. Jag tror att det där VM-guldet 2014 gav honom rätten att själv säga nej, jag vill ha ett kval till och jag vill ha ett mästerskap till. Mm. Låt mig make it right. Mm. Så lämnar jag efter det. Det tror jag alla var överens om. Men det har ju varit ett EM-kval som inte liksom var superövertygande. Framförallt så har det ju varit uttagningar av spelare som ingen har fattat någonting av. Och då pratar jag om supportrar, men kanske framförallt media. Det har varit en Nations League-höst där det här bara har kulminerat och bara blivit konstigt. Addera på det att han stängde dörren för liksom nationalhjälten Thomas Müller och Boateng och så vidare. Och jag tror också att, nu följer inte jag tysk media dagligen kring det här, men det känns också som att han på det här har hamnat lite i det här negativa spiralen med sitt sätt och hur han pratar och hur han motiverar saker. Mm. Och det ligger säkert honom i fatet också, alla de här jävla
näspetningarna
och när man ner och grävde i skrevet. Och, så allt bara liksom så här, nu tar man in allt. Och jag tror, helt ärligt, inte för, jag vet inte om du har sett någonting här under dagen, men jag tror att de tänker, fan, alltså, ska vi ha en chans att få snurr på en förändring till EM, så är det ju nu man byter.
Ja, det är definitivt. Då måste man göra det direkt. Men det finns ju ett perspektiv också här, om man ska göra en generationsväxling. Om man inte ger vissa spelare chansen längre och tar in en ny generation, då vill du se en utveckling i det också. Du vill ju se att det händer någonting. Du kommer ihåg att det var en Jogi Löw som inför VM 2014 pratade om att det inte är nu man ska vinna, utan det här är ett ungt, tyst landslag. Det är först nästa EM eller VM 2018 som Tyskland ska vara som bäst. Men det blev ju snarare tvärtom. Det blev ju början av Jogi Löws tid som Tyskland var som bäst, och sen efter det så har man ju bara blivit sämre. Och hur ska man då tolka det nu när han håller på generationsskiftar och ger Syle och Gnabry och Goretzka och Werner och alla de här chansen? Då vill du se en effekt också på planen. Då kan du inte åka och torska i en gruppfinal i Nations League med de här siffrorna. För mig är det ett så stort...
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Stort fotbollsland, så mäktigt landslag som Die Mannschaft är, då måste du gå. Mm. Ja. Så att jag tror att unionen...
Jag tror också vissa spelare som är med om det. Alltså så här, Kroos, Neuer, spelare som har vunnit allt och som har en lägsta nivå och som har varit med om så mycket vad gäller då taktiska dispositioner, experimenterande av spelare man tar ut, man prövar sig fram med taktisk flexibilitet och så vidare. Alltså, till slut så når en gräns när sådana spelare säger till förbundsledningen, för att Löv uppenbarligen inte lyssnar, att plocka bort honom, för det här går inte längre. Jag tänker inte vara med där ute på plan.
Vad sa du, sir?
Vad sa du? Plocka bort honom.
Okej.
Okay. Du är bortkopplad.
Plocka in honom, menar du?
Vadå? Alltså...
Kör på!
Grip honom.
Plocka in honom.
Som att tyska fotbollsförbundet också är... Liksom...
Plocka in honom.
Plocka in honom. Om du har den minsta misstanke om en person så ska du plocka in honom och så ska du förhöra honom. Vad är det för jävla polisarbete? Nej, men förstår vad jag menar? Mm. Jag tror säkert att Kroos och Neuer och några spelare till har pratat med Löv, sagt, Jogi, vad händer? Alltså, så här kan vi inte hålla på. Vad sysslar vi med? Mm. Det måste bli ändring på det. Och så har Löv sagt, ja. Det är klart att det ska bli ändring. Men så har han kört på sin linje ändå. Och när det här sker, jag är övertygad om att Kroos, han går ju upp till vad nu förbundsordföranden heter, alltså deras Karl-Erik Nilsson eller Sjöstrand, och säger, tyvärr, vi har försökt men det här går inte. Vi
kommer... Precis som i ett klubblag när förtroendet är borta, ja, för tränaren.
Vi kommer bomba i EM om det här får fortsätta. Mm. Det kommer inte gå.
Och då ska vi komma ihåg, det är inte bara den här matchen utan det har ju sett ut som skit. Vi satt ju här efter Schweiz-matchen till exempel och var helt missnöjda med hur tyskarna såg ut.
Adam Pöhler Nilsson, han publicerade,
ja, vad säger
igår
han?
På hans Twitter, en av de mest ambitiösa trådar jag någonsin gett mig in i. Det är 10 tweets med tillhörande bilder på längre stycken som man har då knackat ihop i något ordbehandlingsprogram. Så att det är inte bara liksom 280 tecken per tweet, utan det är en tweet och sen så är det medföljande bild med längre stycken. Och han sammanfattar då ganska bra med namn. De publika favoriterna till att ta över efter Löv. Jürgen Klopp, Hansi Flick, Jupp Heynckes, Ottmar Hitzfeldt. Det är inte speciellt troligt med något av de här namnen, sett till bland annat då med Klopp till exempel då. Position i Liverpool just nu. Jupp Heynckes är väl mer så här, det är som om vi skulle vilja ha tillbaka Tommy Söderberg. Mm. Vore inte härligt? Ja, ja. Nej, men det vore superhärligt. Men han har ju såklart gått vidare. De förändringsbenägna alternativen. Ralf Rangnick, Thomas Tuchel, Julian Nagelsmann.
Det är väl Tuchel i så fall som jag tycker kanske är möjlig. Mm. Nagelsmann är definitivt inte möjlig. För ung, för tidigt i projektet med Leipzig, för bra i det projektet. Så att en semifinal och häng på tyska ligan och nej, det där, det kommer inte hända. Men däremot Tuchel, det har varit ändå lite gnissel nere i Paris.
Ja, och vad gäller Rangnick så känns ju det fullt realistiskt. Absolut. Med tanke,
ja,
på att han
liksom,
jobbmässigt, han är nog ganska redo att flytta.
Ja, det blev inget Milan.
Nej, precis. Ja. Men jag tror att han är, ska han göra någonting, då är det day-to-day business. Mm. Han orkar ju inte med liksom fyra månaders uppehåll innan han träffar spelarna.
Han gör väl
spelarna.
Om hela jävla liksom, ungdoms, tyska landslags ungdomsakademin.
Ja, kanske. Sen så nämner Pöhler då några förbundsnamn. Stefan Kuntz som har U21, Marcus Sorg som är assisterande idag, Thomas Schneider, Horst...
Nu börjar folk jäspa. Alltså.
Horst Robers och så vidare. Ah, läs den här om ni vill sätta er in i Adams väldigt initierade tankar. Men om han då får gissa så tror han att det står mellan Marcus Sorg, Mattias Sammer och Ralf Rangnick. Outsiders är då Christian Streich och Lucien Favre.
Jag säger Rangnick. Mm. Det blir han.
Det är väl en gissning så god som någon. Men jag tror verkligen att...
uppenbarligen, jag tog en låg oddsare.
Det var det sista vi... Jag tror att det var det sista vi såg av Löv. Det där funkar inte. Nej. Nu får han gå.
Ja, vi får se. Man dyker upp någonstans.
Gå. Mm. Det är intensiva fotbollsdagar i och med Nations League-racet. Vi har kört två stycken Sverige-tripplar här i dagarna. Men vi siktar givetvis på en ordinarie Toto-trippel till helgen. Det är ju dock några dagar bort. Vi vill ha koll på skadeläge och så
vidare.
Vi vill lyssna på presskonferenser. Mm. Vi vill sätta in oss i vilka som faktiskt är tillgängliga ur ett covid-19-sammanhang. Och så vidare och så vidare. Så vi kommer inte göra någon halvdan trippel idag onsdag. Utan följ våra sociala medier, våra och Betssons. Så missar ni inte Toto-trippen till helgen.
Nej, exakt. Och på tal om Betsson då, resultattipset.se Gusten, det är över 1000 pers nu som är med i våra liga. Mm. Och då är det någon som har frågat hur man hittar den, för de har gått in på resultattipset.se, reggat sig, det är gratis ska sägas. Och sen så har de inte hittat vår liga, man måste gå in på Premier League och sen så söker man på ligan där. Vad är då resultattipset.se? Jo, förutom att det är gratis så är det jävligt roligt. Gamla Excel-snurrorna, gamla papperna som snurrade runt i samhällena för ett gäng år sedan inför mästerskapen har nu blivit en sajt.
Precis, och istället för att tippa ett helt mästerskap över en hel månad så har vi valt att köra Premier League, och då gäller tipsen för omgång till omgång. Så att i första omgången så ska man helt enkelt tippa resultatet i de 10 Premier League-matcherna.
Så det är olika poäng på...
Spikar man dit resultatet helt och fullt, då får man 6 poäng. Så att maxpoängen är då...
6?
Nej, 60.
Jaha, det är 60. Ja. Alltså maxpoängen per match.
Skulle bara testa din matte A här.
Nej, men jag tänkte om någon kanske funderade på målskyttar och sånt där. Nej, det är resultaten som gäller.
Ja, precis. Och vi har valt att spela en så kallad knockout-liga, så att hälften kommer åka ut och hälften går vidare. Fint. Så är det ny giv då till nästa Premier League-runda. Mm. Joina som sagt Toto Balutto-ligan, men man kan också skapa egna kompisligor, och man kan givetvis fylla i sitt tips redan nu. Mm. Det gör man under kupong.
Och när man har gjort det, dela gärna på sociala medier. Resultat Toto kör vi i hashtaggen. Så kan ni stoltsera med era tips. Visa vad ni har.
Du och jag var ju med och gästade Betssons Highscore här. Det kan komma att ske en del revideringar i mitt tips. Det vill jag bara säga. Vi var tvungna att vara tidiga med den resultatraden. Jag har landat på lite andra fötter. Så att jag vill inte att någon hänger mig nästa vecka när de då säger, men vadå, du hade ju tippat si och så i den matchen. Jag måste marinera det där.
Som alltid när vi gör saker och ting med Betsson så finns det fina priser, bland annat 5 lax i elektronik. Vi kommer säkert slänga in någonting från Nakata, eller hur? Vi har nya plagg och nya prints på gång. Vi har bland annat Toto-merch med ny logga som kommer här om ett par veckor. Så att vi kommer också toppa upp med lite priser.
Vi har också en helt otroligt limited edition-mössa på gång med världsherra Velle Velde.
Ja.
Den kommer vara återvärd.
Ja, för vi kommer inte ta fram speciellt många.
Har ni tänkt dessutom på att när ni lägger era spel på Betsson så behöver man vara 18 år fyllda. Mm. Och stödlinjen.se finns alltid öppen för dig eller någon i din närhet som du upplever har problem med spel.
Yes, in på resultattipset.se, regga er, gå in på Premier League och gå med i Toto Balutto-ligan. Så är det.
Tar du med dig någonting annat från gårdagskvällen?
Nej, men det är väl att Liechtenstein ändå fick ett kryss i sista matchen mot Gibraltar. Det hjälpte inte, för man är kvar som tvåa framför San Marino.
Nej, men alltså Gibraltar vinner den gruppen.
Jaja.
Det är bara rycka licensen.
Vad händer med Gibraltar? Är de dömda att alltid vara i D-divisionen? Eller finns det med, men de måste ju playoffa sig upp. Det är inte...
Nej,
så att de bara går upp.
Gibraltar går upp
till... Jag tror inte de bara går upp från D-divisionen, utan jag tror att det måste till någon slags playout.
Nej,
från C, playoff.
Men det
upp.
Var väl det som sades, för Håkan Eriksson gjorde ju samma sak.
Det är deppiga lag som åker ner då och ska möta Liechtenstein.
Du vet att det är en division mellan oss och Gibraltar nu. Det är den, det är ja, när man ser på det
på det, jo, men när man ser på det på det sättet. Men vad har vi då? Ja,
hatten av till Håkan Eriksson framförallt, som alltså löser avancemang från D-divisionen upp i C-divisionen.
Men vad är det för lag han möter? Jag såg hatten av igår, men vad är det för lag han möter då? Malta. Jag såg det var flera som typ, det var någon som bollade upp Håkan Eriksson, mest intressanta namnet att ta över efter Jan Andersson när han nu slutar. På grund av vad han har gjort i Färöarna framförallt.
Ja, men det kan ju omöjligt vara. Ja, han var ju också...
Alltså man får 1-1 borta mot Malta igår.
Ja, men du måste ju komma ihåg att han har också...
De har Lettland och Andorra i gruppen.
Ja, men han själv basar över Färöarna. Det är ingen skillnad på Lettland och Malta.
Fast
och
vad Färöarna. Är det att göra? Vinna en grupp liksom 3 poäng före Malta? Det, jo, men det låter ju som att säga, fan, hatten av till Håkan Eriksson.
Ja, men det är det ju. Sen så finns
de kan ju ta in massa färöingar som bor i Danmark. Du kan ju inte tro att alla bor på ön.
När alla säger hatten av till Håkan Eriksson så säger du, sätt dig ner, det
är
så här, Håkan.
Du tror att det är massa fårknullare som spelar i det där laget och som skådar lunnefåglar varje dag. Det här är ju danskar som spelar i laget. Det
har varit mycket grovt språkbruk och ekivoka liknelser på dig senaste
avsnittet. Jo, men där måste man ändå sätta ner foten. De som åker ur, som jag bara säger, kommer sist i C-gruppen är Cypern, Estland, Moldavien, Kazakstan. Mm. Nu ska det spelas...
Cypern, där kan vi prata om ett landslag som totalt har...
Det ska
rasat.
Spelas matcher idag, så det kan väl ändras något. Estland är han klara att åka ur. Deppigt landslag. Oscar Key ska vi kämpa där borta på Twitter. Moldavien eller Kosovo. Mm. Och sen har du då Litauen eller Kazakstan.
Ja. Mycket dyng. Mycket dynga där.
Jävligt mycket dynga där.
Jag kollade lite igår på Ecuador-Colombia.
Ecuador!
Ja. Alltså Ecuador slaktar Colombia. 6-1. Mm. Ledde med 4-0 efter en dryg halvtimme. Men det var en period i början av andra halvlek. Bland det tuffaste jag sett.
Är
alltså,
det så?
Ja, alltså närkampsmässigt och fysiskt spel. Alltså det var...
Yes.
Det var sån jävla körning.
Ja.
Det är bara small och domaren tillät ju liksom, alltså såklart med ett par gula kort här och där.
Mm.
Men det var ju bara liksom så här. Det var inte så att domaren kallade till sig några lagkaptener och sa, nu måste ni lugna ner er. Utan det var liksom, jaha, du vill ha ett gult. Mm. Här har du ett gult.
Plata åker på dubbelgula och åker ut i 80-onde också. Och du är alltså Ecuador-spelare.
Ja.
Chile torskar 2-1. Vi kan väl bara kort göra en uppdatering i det alltid så sexiga sydamerikanska VM-kvalet.
Mm. Som börjar väldigt tidigt. Det ska man ju alltid säga när man pratar sydamerikanska
VM-kval. Det som är ju att alla matcher har ju någonting. Det är bara 10 lag och det finns någon slags rivalitet mellan alla. Det finns inget riktigt dåligt lag heller. De som ligger sist här nu, Peru till exempel. Det är roliga landslag ändå att titta på. Torskade ju mot Chile.
Ja, den matchen startade för sent. Alltså Peru mot Argentina spelade i natt vid 1:30. Men jag kikade lite på första halvlek Uruguay-Brasilien.
Mm.
Bra de ser ut, Brasilien alltså.
Jag älskar att du fortfarande har sådana jävla problem med Uruguay. Men ja, de har
Uruguay.
Full på...
Va? Uruguay.
Du säger Uruguay.
Uruguay.
Mm.
Uruguay-Brasilien.
Men det är lugnt. Brasilien i topp, de har bara släppt in 2 mål, gjort 12. Alltså Argentina följer Ecuador, Paraguay, Uruguay. Och sen är det så jävla tajt om den här sista platsen. Och det är alltid Chile, eller alltid, men Colombia, Paraguay, Ecuador, de lagen. Det kommer bli tajt där också. Mm. Jävla fint.
Hörrni, det här var ju ett gammalt klassiskt onsdagstutto. Sker inte speciellt ofta nu för tiden i och med att det spelas Champions League i princip varenda vecka. Då vill man ta med onsdagskvällen in i torsdagstutto och sen så vill man ha lite distans in till helgen. Men det är fint att kunna sitta här ganska tajt in på Sveriges senaste landskamp och prata ner den och visa att vi fortfarande är flexibla och på tå.
Jajamän, det hade varit lite trött att sitta och prata om Sveriges match imorgon. Torsdag, hörrni, vi går vidare, vi är tillbaka på måndag, då har vi spelat klubblagsfotboll, eller hur Gusten?
Det är en fullmatad helg återigen framför oss och sen så är det Champions Leagues fjärde gruppspelsrunda redan på tisdag som man ser fram emot Inter Real Madrid. Vilken match!
Och sen på söndagkvällen måste jag bara upp att det är Napoli-Milan.
Inramad av fotbollssöndag i Europa.
Och en jävligt speciell krönika som jag skriver i den matchen. Jag säger inte varför, men det är en väldigt speciell krönika. Napoli-Milan. Det blir kul.
Det blir det. Mm. Hörrni, fortsätt lyssna på Toto Balotto. Lyssna gärna också på vår systerpodd Never Forget. Idag så går vi i mål med Tyskveckan. Vi gör det genom att minnas Gerd Müllers fantastiska karriär, men också uppmärksamma att han lider av den mycket, mycket tragiska och pissiga sjukdomen Alzheimer. Mm. Vi har således i och med det skickat ut länkar till Alzheimersfonden, där man kan ge en gåva och bidra till att forskningen går framåt. Gör gärna det när ni har lyssnat på episoden.
Skänk någonting så här i jultider när det ska handlas en massa. Oavsett vad man skänker, om det är en liten gåva, så gör det skillnad i kampen mot Alzheimers.
Nu ska jag gå ut i denna onsdag och fortsätta följa vad som sker mellan Barnsley, Mino Raiola och Mario Balotelli. Vad ska du göra?
Lilla getögat på tysken.
Lilla getögat också på vad som händer med Lövet i Tyskland, va? Ja. Absolut.
Stort tack för att ni lyssnar. Vi är tillbaka på måndag som sagt. Vi hörs då. Ciao tutti.
Ciao tutti. We play king of the mountain. Out on the end. The world come charging up the hill. And we were women and men. Now there's so much that time. Time and memory fade away. We got our own roads to ride, and chances we gotta take, or east it's side by side, each one fighting for the other, and we sit until we die. We'd always be blood brothers. Now the hardness of this world slowly grinds your dreams away, making a fool's joke out of the promises we made. And what once seemed black and white turns to so many shades of gray.